Du Håkan, hur var din hockeyhelg?
Hörde jag, det har varit lite upp och ner ska jag väl säga, för det har varit mycket ishockey. Vissa matcher bra, vissa dåliga. Mest tänkte jag väl på Mora-Djurgården då, som inte var så bra. Ja. Så att helgen har alltid mycket erbjudande när det handlar om sport, va? Så att hockey kommer ju först dock.
Ja, det gör det ju. Och när man vaknade upp den här morgonen så blev det ju att man tog ögonen så här på Alexander Ovechkin. För det var han som var i centrum och nygjorde han som är het nu. Han är faktiskt uppe och toppar skytteliga nu med sina 13 mål den här säsongen. Och framförallt så har han gjort 866 mål. Han är bara 29 mål efter och att gå förbi och toppa den skytteliga som gäller all time i NHL. Vad säger du om det här?
Jag hade nog inte förväntat mig att han skulle leverera så bra som han gjorde i år. Men tycker man har sett Ovechkin, de åren han har haft ett litet sämre år året innan, så kommer han nästan alltid tillbaka och har ett fantastiskt år året är på där. Och det visar sig sant den här gången också. Han har fått en fantastisk start på säsongen, liksom hela Washington. Jag vågar nästan säga att han kommer att slå det där rekordet i år.
Ja, det skulle inte förvåna mig faktiskt, för jag hade också räknat ut honom, jag hade räknat ut Washington också, så att på något vänster så känns det som att de spelar för Ovechkins rekord. Men det innebär också att laget blivit mycket bättre och att de har bra resultat, och Carberry där som gör kanonjobb egentligen, undrar jag verkligen vad han har sett, liksom, hur han ska dra i de här trådarna för att få till det här. För det brukar ju ofta vara rätt svårt att kombinera liksom Ovechkins vilja och lagets resultat. Men nu verkar de gå hand i hand.
Ja, de går väldigt bra nu i Washington också. Men framförallt Ovechkin med 13 mål. Det var hans 31:a hat-trick i NHL. Bara en sån sak också. Och du har ju stått där ute på isen. Han står och laddar på sin position där han vill stå på vänsterkanten i powerplay. Hur är det att spela boxplay mot Ovechkin? Ja, vad minns du?
Ja, jag minns väl att det var alltid en debatt vem som skulle få... Hur man skulle spela sitt boxplay den matchen. Vissa tränare vill att forwarden ska gå ut och blocka hans skott, och vissa tränare vill att backen ska komma upp i skottlinjen där. Och man var ju väldigt glad varje gång tränarna tyckte att det var bättre att backen skulle ut och blocka de där skotten. För att det är inte en rolig uppgift när Ovechkin ska stå och lyfta klubban där och skjuta mål.
Nej, men du stod där och när du skulle täcka också, kommer du ihåg vad man kände? Alltså, hur hårt är hans skott?
Nej, men ofta, det gäller att vara där i tid så att han inte riktigt vågade skjuta. Om man kunde läsa den passen och när den kom och slog så att man kunde vara där i tid, då sköt han inte lika ofta. Så att det gällde att kunna läsa spelet där, men det är såklart... Det var bara att göra, annars så fick man inte spela.
Men du, hur var han och hur är han ute på isen? Alltså, pratar han mycket? Är han igång eller hur är han?
Det gör han väl, men han är, som vi har sett han genom karriären, han spelar fysiskt, spelar hårt. Forecheckar, han är extremt tung i forechecken med sina tacklingar. Och sen så, backchecken back in the days, det har kanske inte varit hans starka sida, men... Men just det med att producera poäng och verkligen kunna göra mål när det som väl behövs, det har han gjort på en daglig bas.
Vad är ditt främsta Ovechkin-minne, Håkan?
Ja, det kommer faktiskt från Quebec när han spelade i ryska landslaget, eller på den tiden då, när de vann. Och han var diskjockey på festen, på guldfesten.
Jag var där också. Ja,
rysk hiphop var det. Vi satt och käkade på den ena sidan. Så kom hela ryska laget in. Och det var det värsta. De tömde ju faktiskt spritavdelningen till förrätten. Och så var det rysk karaoke med Ovechkin som DJ. Va?
Fick han igång dansgolvet då?
Ja, det kan man väl inte säga att han fick. De satt rätt länge i baren, de gamla. Men det kan jag säga, det är ett litet udda Ovechkin-minne, men det sitter kvar i hjärnan.
Ja, men båda ni är övertygade. Alltså 29 mål kvar. Det är ju det enda man pratar om där borta nu, om att han ska passera Gretzky. Ja, ja. Det kändes ju omöjligt.
Ja, det gjorde det. Jag tror inte än, för när jag ser och hör det, men jag... Nästan så jag förväntar mig att han kommer göra det.
Ja, men just det rekordet med Gretzkys mål, det har väl alltid sagt som det här är ett rekord som är omöjligt att slå. Och rätt vad det, nu står vi här och Ovechkin är 29 mål ifrån med många matcher kvar också just på den här säsongen. Sen har han ju fler år att ta det också såklart, så någon gång kommer det ske.
Ja, han är bara 39 år. Jag vet att Erik Granqvist är en expertkollega. Han sitter nöjd hemma i Ängelholm. Han sa ju där för några år sedan att Gretzky kommer bli passerad. Nu är det alltså 29
mål. Jag tror inte Ovechkin kommer sluta innan han slagit det rekordet. Nej, det är det som driver honom.
Absolut. Ja.
Stora nyheten är den här helgen, alltså natten till idag då, att Ovechkin gjorde hattrick nummer 31 i karriären. Annars så har det handlat en del om rubriker kring en ful tackling som renderade i 5 matchers avstängning för Ryan Reeves. Titta på det här när Nurse får mota upp den där. Han har ingen aning om att Reeves dyker upp där. Hur tänker du kring den där tacklingen?
Jag tycker den är feg. Extremt ful. Du ser Nurse tittar ner på pucken precis när han tar emot den. Men sen tittar han upp, men han tittar ju i färdriktningen. Reeves kommer liksom gömd från bakom målet. Och han kan absolut ha väl ett annat alternativ här. Man behöver inte spela så hårt mot en spelare som är helt försvarslös. Och det är inte roliga bilder att se på Nurse där när han slår i isen och ser helt grogg ut.
Det hade ju varit en sak om han hade gått in axel. Men nu går han så att säga, nästan på bröstkorg, missar den och tar i käken. Mm. Det enda egentligen som träffar riktigt ordentligt är hans axelkoba på Nurse käke. Ja. Mm. Och det är det som gör att det blir så skrämmande och det gör att smällen blir så otäck. Mm. Hade han försökt att köra kropp, vilket han kunde ha gjort, det har inte alls blivit nära resultatet.
Men varför gör han det då? Ja, det här är ju en rutinerad spelare. Reeves har varit med hur länge som helst. Nu är han ju också känd då för att vara och gå över gränsen för matcher fick han nu. Men ändå, varför väljer han att gå så här?
Jo, men han är en fysisk spelare och försöker gå full fart in i varje situation. Och hans jobb är att spela på kropp. Här kom in brutalt fel i det här momentet. Och jag vet inte om det är en timingfråga eller om han bara fick hjärnsläpp.
Kunde Nurse, alltså Edmonton spelare, gjort någonting annat i det läget? Har han någon del i det?
Man kan alltid stanna, man kan alltid titta upp först. Man kan prioritera att inte få en tackling istället för att slå en passning. Men det är inte Nurse fel det här. Nej. Det här är ju Reeves som är dålig på att tackla. Mm. För som jag säger, det hade ju varit ett helt annat resultat. Man har gått i kropp, gått i axel, gått i sida. Mm. Men nu går han så att säga, så pass, ska vi säga, tight in. För att egentligen kunna träffa så ordentligt som möjligt och har då missat att du tar i käken istället, va?
Ja, fem matcher okej.
Fem matcher helt okej.
Ja. Det kunde ha varit fler.
Ja, det blev seger för Reeves. Toronto i alla fall i den här matchen mot Edmonton, men det mesta handlade om den här tacklingen efter matchen var färdigspelad. På tal om backa där, vi såg Nurse få en tackling. En annan back gör det bättre offensivt och skickar in poäng nu. Till glädje för Vancouver, Erik Brännström har ju anslutit dit. Fick inte mycket speltid inledningsvis. Men nu har någonting hänt. Första NHL-målet i Vancouver kom mot Calgary förra veckan. Och nu har han faktiskt gjort 3 poäng på 4 matcher. Jag är nära att göra ett mål idag också. Det blev en styrning därefter. Men allting efter det här målet handlade om någonting annat med Erik Brännström. Det var nämligen så att han var ute med hunden efter sitt första mål i Vancouver. Det fick stor spridning på sociala medier. För titta här, det är klart att hunden ska ha paraplyet även fast man har gjort mål i stora, mäktiga Vancouver Canucks.
Ja, är man stor måste man ta hand om de små här. Och hunden behöver lugn och ro när han ska göra sina behov där på gräsmattan. Så att det var rolig scen.
Är det så du går i parkerna i Oslo och åker med
hunden? Jag såg mig själv exakt. Jag hade sett precis likadant. Jag gör det och jag har inte rätt stort paraply, men jöken drar ju alltid iväg lite, så jag har ju inte det paraplyt upp på mig i alla fall, va? Nej, men jag känner igen det.
Ja, men hunden är så liten, du kan lägga den i fickan här.
Nej, jag har den innanför. Jag har den innanför jäken där går ut, alltså. Men jag måste ju släppa ner när jag ska göra ifrån sig.
Men vad tänker ni om Erik Brännström, att det börjar lossna nu? Vad kan Vancouver få för nytta av det?
Jo, men han är en back som är väldigt offensivt skicklig. Det är där han har sin styrka i skridskoåkningen. Har väl haft en karriär lite som har inte riktigt tagit sin plats liksom, har hittat sin roll i NHL än så länge och fick gå från Colorado där innan säsongen började. Mm. Och nu de här senaste matcherna, han växt in i det lite och börjat ta sin plats, han gjort lite poäng, får självförtroende, får kanske lite tillit från coacherna. Så kan han fortsätta på den här vägen och vara ett offensivt komplement till en sån som Hughes, så kommer han verkligen kunna spela en bra roll.
Det är det som är liksom hans nackdel egentligen, för att han spelar ju på samma sätt som de här backarna som är kanske lite större, lite skickligare, lite bättre och som tar all istid som han egentligen skulle behöva. Mm. Det har ju varit samma sak egentligen för hela hans karriär i Nordamerika, att han har liksom inte riktigt räckt till den typen av spel som han har. Mm. Och han har ju inte den kroppshydden att han kan liksom ändra spelstil riktigt heller. Så att han har en utmaning framför sig, men det är ju kul att det funkar i alla fall så att han får lite fäste.
Ja, han behöver en sån säsong nu också liksom för att greppa kvar i NHL, tror jag. För att hade han haft en dålig säsong nu, då kanske nästa kontrakt hade blivit svårare att få. Så där. Så
det tror jag.
För att få förlänga sin karriär så tror jag det är viktigt för han med bra år.
Ja, och alltid fått leva med smeknamnet Erik Karlsson Light också. Då kanske börjar bli någonting ordentligt där nu.
Erik Karlsson Short.
Ja, vet inte, han börjar jaga med poängen i alla fall. Det blev ju dock förlust för Vancouver i natt. Trots poäng då av Brännström så var det Nashville som besegrade Elias Pettersson och Brännströms Vancouver Canucks som har det tufft hemma. Det här var en viktig match också. Erik Pettersson, Elias Pettersson, dock hittat in nu med skottet och i målprotokollet. Elias ger mål och nio på det här sättet med det berömda avslutet.
Ja, han har gjort mål både 5-5 och 5-4 nu. Och det är som sagt efter mycket kritik och en hel del frågetecken efter hans insatser. Så att den har i alla fall hittat rätt i Vancouver-spelet. Men de har både målvaktsproblem, de har lite dåligt lagspel generellt. Och så förlorar de fel matcher. Det här var ju faktiskt en viktig match för bägge lagen. Ja. Och då har de förmågan att förlora igen Vancouver.
Och han förlorade kampen mot Stamkos också, som ju har ett hyggligt skott. Han har också 2 mål i powerplay. Han har gjort 21 powerplay mål när han har gjort det här. Nu är han uppe på 11:e plats där när det handlar om att göra dubbla powerplaymål i en match. Det är imponerande.
Ja, verkligen. Och han har väl inte riktigt fått det där stämmet i början av säsongen. Kommer till en ny organisation. Han är van vid Tampa Bay's powerplay där med Hedman på blå och Kucherov som levererar passningar till han.
Glöm inte paraplydrinkarna.
Det är också, han står och sippar dem. Men, nej, men så att, känns som komma in, hitta den kemin i powerplay-formationerna, kanske veta vart passningarna kommer lite mer, och nu gör han 2 mål och förhoppningsvis kan det för hans och Nashville skulle fortsätta så.
Men du Jakob, 219 mål i powerplay i Stamkos, han är ju i den positionen där och Ovechkin står också. Vad är skillnaden Stamkos och Ovechkin i den positionen?
Ja, det är egentligen inte jättestor skillnad. Båda av dem är en av deras generations bästa målskyttar, några av tidernas bästa målskyttar egentligen. Och det här, man hade samma mindset inför matcherna mot Tampa Bay som man hade mot Washington. Att vi vet att Stamkos ska skjuta där, det är kanske det största hotet och det vi måste ta bort. Han ska inte få pucken och kunna skjuta i en one-timer situation. Så att han är absolut där uppe och tycker jag bör nämnas i samma andetag som Ovechkin.
Det är lite konstigt där tycker jag. Vi ser alltid ett par stycken högerskyttare och Stamkos och Ovechkin har någon till som en Filip Forsberg till exempel också egentligen i den positionen. Men vi har inte så mycket utpräglade vänsterskyttar som står på andra sidan som har liksom samma karisma och samma typ av spel i powerplayers. Elias har vi ju som sagt, vi har ju förväntat att han hela tiden ska producera där. Nu kanske han gör det efter ett tag då. Men det finns inte så många coacher av. Ja, men
liksom, han är mer playmaker.
Precis, han är mer en lirare va, än en avslutare. Väldigt speciellt att det är 2 högerskyttar som är så utkristalliserat i den positionen och den avslutningen.
Ja. Vem har ligans bästa skott? Om vi bara tar de här 3 vi har pratat om igår morgon i NHL då. Ovechkin, Elias Pettersson eller
ja,
Stamkos?
Men jag skulle nog säga att vi har en annan som du inte nämnde, Austin Matthews. Ja. Om man går på vänsterskyttar. Där har vi en som kan skjuta väldigt hårt och bra från andra sidan.
Roman Josi hade ett bra skott i den här matchen också. Va? Så att han är ju använd bara överallt. Så att det finns att välja på. Ja,
men du hade varit en högerskytt.
Ja, det gjort, men jag måste säga att jag är svag för Kucherov. Jag är svag för Kucherov.
En annan som vi kanske kommer att prata ännu mer om flera år, det är Jonathan Lekkerimäki. Det finns ju en bra bössa där också. Han visade nu också i världens bästa hockeyliga, gjorde ju sitt första mål i National Hockey League den gångna veckan. Jonathan Lindqvist fick en pratstund med honom.
Vi börjar den änden och om du får berätta hur det känns att bli uppkallad till NHL, om man börjar där.
Ja, nej, men det var speciellt. Det var Abbotsford sportchef där som pratade med mig efter Abbotsford-matchen där och sa att du ska upp till NHL och köra. Och då, ja, nej, jag blev lite smånervös, men det är det man har drömt om liksom, så att blev taggad och så på direkten liksom, så att det var riktigt kul.
Du har ju producerat jättefina siffror här första matchen i AHL, men det är ändå ganska tidigt som du blev uppkallad. Blev du förvånad?
Ja, lite där. Jag såg ju att Brock blev skadad, så att hade det kanske lite på känn där, så att men ja, tidigare än vad jag trodde faktiskt.
Och sen när du väl såg ut och spela matchen liksom, hur beskriver du den upplevelsen när du väl kom ut på isen?
Ja, nej, det var mäktigt. Det var ju nästan fullsatt där, så att något man har drömt om sen man var liten, så att det var väldigt kul.
Och sen får du följa upp det med mål också. Så du bockar av mycket här. Och det måste man också få känslan när den pucken går in.
Ja, nej, jag var i chock där, så att det var grymt kul, det var det.
Var är pucken nu?
Den är på föräldrarnas rum.
Ja, de fick ta den.
Ja.
Att få dem där och dela det också så där, vad betyder det?
Ja, nej, men jättestort. De har varit med på min resa och stöttat mig och sådär sen dag ett, så att jättekul att de kunde komma hit och ja, att vi fick spela några hemmamatcher på rad så att de får se hur det är liksom, så att väldigt kul.
Hur såg telefonen, snaplistan och sms och så ut efter kassen?
Ja, nej, det var mycket Insta DM och sådär, så att det var kul att se.
Ja, ah, vilken häftig känsla. Du minns ditt första mål, Jakob?
Ja, det gör. Det var inte lika snyggt som läcker, Marcus, men det syns inte hur snygga de är i poängprotokollet där, så att det var väldigt skönt.
Men du, hur glad blir du när du ser Jonathan Lekkerimäki och att han har tagit en plats i NHL och framförallt gör mål också? Med tanke på du har ju haft honom i Djurgården, spelat med honom i Djurgården också.
Ja, men det är otroligt. Han är en exceptionell talang och han har ju spetskvaliteter som gör att han kan spela NHL. Han har det här skottet framförallt då, som gör att han verkligen sticker ut. Och att få göra första målet i första matchen med föräldrarna på plats, det är verkligen en barndomsdröm. Och det är jättemycket. Hoppningsvis kan det fortsätta så här.
Ja, vad tror du om det, Håkan? Vad har han för karriär framför sig?
Jag tycker han har gjort en bra sak. Han hade en liten dipp innan junior-VM här i samband med en skada. Det fick inte saker att stämma lite. Gick tillbaks lite och började om, kan man väl säga. Jag tog lite paus och började. Och sen liksom har han stötsat tillbaka från det. Och sen har han liksom aldrig egentligen slutat att producera det här. Och just som du säger, det är rätt kort tid i AHL att anpassa sig, komma dit och sen få göra det här skottet som alla väntar på att han ska få göra målet. Det föder liksom, vi sa det, 10 matcher till. Han får möjlighet att spela in sig. Han får lite respekt för medspelarna. Han får lite respekt för motståndarna. Så att jag tycker faktiskt att han har liksom tagit de här kliven precis vid rätt tillfälle de senaste 2 åren. Och det borgar för att liksom utvecklingen kommer fortsätta också, tycker jag.
Mm. Han får ju spela första formationen, ja, där också, nu också. Ja. Och absolut, det är kul att spela där. Men han får också möta andra lagets bästa backar och bästa forwards just för att han är satt i den miljön. Så att han får verkligen komma in i NHL på tuffast tänkbara sätt också.
4 matcher, 1 mål för Jonathan Lekkerimäki, spelade drygt 15 minuter natten till idag då när det blev förlust för Vancouver mot Nashville, det såg ni ju tidigare. Det är ju en karriär i sin linda i NHL, så finns det de som har varit där länge och varit framgångsrika och nu celebrerat. Oliver Ekman Larsson, natten till i fredag så gjorde han ju match nummer 1000 i karriären. Oliver från Karlskrona och Tingsryd med det där feta bältet runt midjan efter då har gjort den här matchen i Toronto där numera spelar. Var ju med och vann Stanley Cup med Florida i våras, det såg vi. Och Oliver som blev den 20:e svensken att ta sig upp till den här fina milstolpen. Oliver Ekman Larsson, varför har han lyckats så bra som han har gjort och gör, Håkan?
Nummer 1 så är han ju en fantastisk hockeyspelare. Enorm skridskåkning, bra rörlighet. Kanske en av de första av det här svenska backundret som vi kallade det, som etablerade sig riktigt, men tyvärr hamnade egentligen i fel klubb. Om man får kalla det så. För att den klubben har aldrig lyckats riktigt sätta sig på hockeykartan.
Tänk på Arizona.
Ja, tänk på Arizona. Inget slutspel, inga personliga framgångar, utan han bara liksom orkar ändå nöta på. Och så kom han ju faktiskt in. Fick lite betalt för i Vancouver, lyckades inte där. Kom ner i Florida, hamnade perfekt egentligen i förhållande till vad han är i sin karriär för tillfället. Fjärdeback, fick mycket speltid, lite ansvar, fick börja bakifrån, etablera sig igen kan man säga. Och sen då fick det här kontraktet med Toronto. Och han passar rätt bra i Torontos organisation också faktiskt. För han är lite tredje, fjärde back. Så jag ser en möjlighet för honom att det kan vara en 12-1300 matcher där en 3-4 säsonger till.
Det. Ja, det är häftigt. Men när man ser det här att han har tagit sig upp då som 20:e svensk på den här fina noteringen. 1000 matcher alltså. Det är ju mäktigt. Men håller du honom lite underskattad? För när man ser alla andra namn som är där så är det är ju superstjärnor i stort sett. Ja. Men är han underskattad, Oliver Ekman Larsson? I dina ögon?
Jag tror han blir det just för att han spelade många år på en marknad som inte väckte så mycket uppmärksamhet just i Arizona, i Phoenix där. Och hade han spelat de åren i, låt säga, Toronto eller Rangers eller något sånt, då hade han haft mer ögon på sig och folk hade verkligen fått se hur bra han är. För han hade flera säsonger där han gjorde 20 mål från backposition i ett lag som kanske inte var i toppen av ligan många gånger. Så att, jag håller han väldigt högt.
Hur är han som person, Oliver Ekman Larsson?
Ja, helt underbar. Jag har ju känt han sedan U16-landslaget. Vi spelar alla juniorlandslag ihop och lite VM-turneringar och sådär. Så att han har alltid varit rolig och underbar att ha i laget. Lugn, trevlig person som nästan alltid är glad.
Vad jag tror gidde ut efter det, att han är som alla andra smålänningar. Ja, väldigt trevlig.
Ja, absolut. Ja, men det är väl så där nere.
Hur ofta har du drivit med dialekten?
Ja, väldigt många gånger. Jag är inte så bra på det.
Men du såg det så tidigt då, att det här var någonting extra?
Men han hade en skridskåkning som stack ut redan från den, på den tiden. Alltså, det var någonting extra. Och han... Han såg man skulle verkligen ta sig hela vägen.
Han gick väl från allsvenskan till
Leksand till...
Han gick ju inte, han var inte uppe liksom på högsta nivån i Sverige, utan stack ju så tidigt. Va, så
har att jag har sett fler. Jesper Bratt gjorde likadant också, tog den vägen. Mm. Så att det går att göra.
Men du, det här med milstolpar borta i NHL. Vi var inne på Ovechkin som jagar Gretzky. Det är ju det enda man skriver om i stort sett i NHL. Det största. Men milstolpar, hur annorlunda är det där borta? Och det är ju fler svenskar som jagar milstolpar nu. Och det noteras ju. Håkan, här hemma gör man ju knappt någonting. Till exempel att Markström ska göra match 500. Har man koll på Bratt när man ser det också. Mika Zibanejad, 3 mål ifrån en fin gräns med 300 mål i National Hockey League. Varför är det så här stort borta i Nordamerika, tror du?
Jag tror att det är väldigt viktigt att bygga personligheter, bygga stjärnor, bygga personligheter som supportrarna kan på något vänster vara mycket mer nära. För att det finns en liten distans till spelarna mellan supportrar. Det är inte alls likadant som det är på den europeiska sidan. Vilket innebär att det är väldigt viktigt för dem att just hylla dem vid de här tillfällena. Och få dem då att verka och känna sig närmare supportrarna. För att det är en annorlunda kultur på allt sätt. Och sen är ju personifieringen, fixeringen runt personer, storstjärnor och allting större, skulle jag vilja säga, rent kommersiellt på den sidan än vad den är här i Europa.
Ja, men jag håller med. Och sen jämför man med Sverige här, kanske de största stjärnorna försvinner härifrån. Så att de som spelar många, många år i SHL kanske inte kommer upp i de här poängnivåerna som Fredrik Linkan Bremberg, Jörgen Jönsson och de en gång hade. Och just där, de är väldigt bra på att bygga spelare, bygga individen borta i Nordamerika. Mm. Och det gör man väldigt bra på ett sånt här sätt, att verkligen uppmärksamma alla dessa milstolpar.
Är det något du minns som du uppnådde? Målet förklart först.
Många matcher i pressboxen då kanske. Nej,
du hade ju fika med
dig. Ja, men jag tycker det NHL gör kanske nästan snyggast av allting. Och så jag tror spelarna uppskattar väldigt mycket. Det är de här tavlorna man får. Va?
Ja.
Du får inramade pucken först i en tavla som är jäkligt snygg. Du får din tröja på vissa ställen. Du får vid alla sådana här, som du säger, milstolpar, så får du ett eller annat. Som du också kan då visa hemma om du vill. Eller ha i garaget eller på gästtoaletten eller vad du vill ha dem. Va?
Mm. Ja, men det är som sagt min första match, så fick jag en tavla inramad. Man hade laguppställningen från båda lagen, så stod det en liten
minnesblankett
där, och så kan man titta tillbaka på den och säga att jag mötte dem första matchen och de hade vi i min lineup, och det var väldigt trevligt att få liksom. Det fick för första assisten, första målet, allting.
Hänger den upp i huset?
Det gör den inte, den ligger i garaget någonstans.
Exakt, men... klassiskt. Det är som Håkans guldskiva.
Ja, exakt.
Men du, en annan sak man får göra när man har celebrerat 1000 matcher, det gör väldigt många intervjuer. Uffe Bodin på hockeysverige.se fick tag i vår senaste jubilar, Oliver Ekman Larsson.
Oliver, när du... jag förstår att du har mycket bra hockey kvar framför dig, men när du ser tillbaka på de här 1000 matcherna, skulle du kunna plocka ut 3 ögonblick som står ut för dig och beskriva dem? Liksom, vilka känslor de ger när du ser tillbaka på karriären så här långt?
Men det är skitsvårt att säga så här. Draften, klart högt upp tycker jag. Familj, vänner, ja, men alla liksom, man vet liksom inte om man ska bli draftad eller få chansen att bli draftad. Och man blir det, och sen så därifrån så vet du inte om du ens kommer få spela en match eller sådär. Så att det är väl draften, första matchen och vinna Stanley Cup. Det är ju kanske det. Sen så 1000 matcher, det har jag inte riktigt, jag har inte riktigt fattat det, tror jag inte.
Jag blir så glad att höra den här dialekten. Såg han ut som en riktig hockeyspelare, lite sår överallt, Oliver Ekman Larsson. Vi tackar Uffe Bodin också på hockeysverige.se för den där intervjun. Och så lämnar vi NHL lite och kastar oss på COL. På Viaplay imorgon, 3 svenska lag i farten för att ta sig till kvartsfinalspel. Det är bra läge framförallt för Växjö och Färjestad som vann sina inledande matcher medan Skellefteå förlorade. Och på tal om Färjestad så var man i Finland för tufft möte med mästaren Tappara som har vunnit ligan 3 raka gånger i Finlandmästerskapet där. Det var Färjestad som blev segare i det där mötet mot Rickard Grönborgs Tappara efter en jämn och tajt historia där Tappara var överlägsna de 2 första perioderna, hade 2-0, och Färjestad hade väldigt, väldigt tufft där. Men de kom tillbaka på något märkligt vis i Karlstad-laget.
Ja, Färjestad har kanske inte rosat marknaden senaste tiden, men just den här matchen gjorde de ett väldigt bra, en bra tredje period framför allt.
Och det var framförallt powerplay-spelet också. Bergqvist var det som avgjorde och Färjestad har ledning med 3-2. Man lägger ihop de här två resultaten på matcherna för att få lag vidare till kvartsfinalspel. Och där finns han ju också nu, direkt från omklädningsrummet, coachrummet i Nokia Arena, Rickard Grönborg. Vad härligt att se dig, Rickard. Hur mår du?
Jättebra. Vi är fullt stå här med alla coacher och allting i omklädningsrummet som vi gör. Hade match igår kväll mot HPK, så att nu försöker vi stänga den matchen och så ska vi titta vidare på till morgondagens match mot Färjestad. Så att det är fullt stå här i bakgrunden som du hör.
Hur var matchen igår, Rickard, med tanke på att ni hade ju rivalmöte med Ilves som ni förlorade dessförinnan?
Ja, och det gäller ju att studsa tillbaka direkt, för de här matcherna är ju ganska, både mot Färjestad var ju en ganska stor match för oss också, såklart i slutspel i Champions League, och sen direkt efter det så är det derby med 13 000 på läktarna här i Nokia Arena, så att det var ganska mycket energi åt de två matcherna och gå in i den matchen på söndagen mot HPK. De är inte lätta att förbereda sig för, men jag tycker vi gjorde ganska bra jobb, och speciellt defensivt gjorde vi riktigt bra jobb.
Rickard, CHLs status Finland kontra Sverige och även Schweiz som du har varit del. Hur känner du där? Är det stora skillnader?
Ja, det förutsättningen är ju ganska annorlunda från de här ligorna. Det måste jag ändå säga. Framförallt när det gäller spelarbudget så är det ganska stor skillnad på SHL-lag och ligalag. Också med omsättningen av spelare. Vi tappar ungefär 50% av laget varje år till olika ligor av olika anledningar. Så att det, på så sätt är det svårt att hålla en linje i spel och sådana saker som vi ska göra här nu med tapparna. Men det är ganska stor skillnad.
Men om du är inne på det, Rickard, vi ser en bild här nu med en källa från Expressen att svenska lagen, de främsta, ligger på 68-70 miljoner. Vad ligger tappare på? Vad skiljer där?
Ungefär hälften, lite mindre än hälften. Så att då kan du göra det själv med vi ligger ungefär på 30-35 miljoner kronor ungefär på vår spelarbudget.
Nyfiken fråga, varför skiljer det så mycket mellan topplag som ni är? Ni har vunnit 3 raka mästerskap med topplagen i SHL.
Ja, det är ju framförallt tv-kontraktet som SHL har. De har ju väldigt fördelaktigt tv-kontrakt. De får 65 miljoner tror jag det är. Jag kan rätta många fel, men ungefär 65 miljoner. Vi får ungefär 17 miljoner för vårt tv-kontrakt. Så redan där så kan du räkna upp. Men samtidigt, vi har ju fantastiskt intresse. Men titta på våran, förra året så hade vi 8 500 som snitt på våra matcher. Så att det är inte många i Sverige som slås på fingrarna eller åskådare på matcher. Men det är ganska långt steg ifrån när det gäller tv-kontrakter framförallt.
Har det någon betydelse, tror du, att i Finland så åker du inte ut ligan utan du så att säga, du kan vara kvar även fast du kommer sist? Har det någon betydelse, tror du, för att det är skillnad på lönerna?
Det har haft en betydelse, men för i år så kan man faktiskt åka ut. De har ändrat systemet här borta. Ja. Men jag kan ju inte riktigt historien här, jag är 1,5 år in på det. Men i stort sett så, när man inte kunde gå vidare i slutspelet så började några lag sälja av spelare. Och det är inte speciellt bra för produkten på isen för mig. Så att det kommer vi ifrån med genom att de ändrat systemet nu, att det går att ha en uppflyttning och nedflyttningsprocess. Sen hur den processen är, den är lite mera, lite annorlunda här än det är hemma i Sverige. Så att vi får se vad vi får för slags förutsättningar för oss som jobbar på golvet här med lagen. Men vi har också 16 lag i högsta ligan mot väster. Så att 16 lag är i våran liga då. Så att vi hade 15 förra år, 16 i år då. Så att det ändras. Esbo flyttades upp och den förutsättningen. Då måste vi dela med oss ännu mer med tv-pengar och sådana saker. Så att det har förändrats lite.
Du, när du stod där i båset och coachade mot Färjestad för en vecka sedan ungefär. Vad känner du skiljer just när du följer ett lag som Färjestad också?
Ja, Färjestad har ju väldigt bra lag. Det ser man ju. Många bra individuellt starka spelare. De är storvuxna, de kan flytta puck, de kan åka skridskor. Jag tycker de har många bra bra saker i sitt lag. Jag tycker vi gjorde bra första två perioderna, framförallt i våran byggnad. Att vi åkte mer skridskor och vi satte mycket press på dem. De hade inte så mycket tid att göra sina uppspel. Och ja, jag var ganska nöjd efter två perioder. Tyvärr så får de här två powerplay-målen och gjorde ett mål i andra perioden som är lite studsspel när de slänger pucken framför mål, där vi måste göra bättre jobb framför vår egen målvakt. Men första två perioderna var riktigt nöjd med, så att vi kan hålla i tre perioder så tror jag att vi kan göra en riktigt bra match här.
Men du, jag kommenterade den matchen och var i kontakt med dig innan, och då sa du att vi ska göra något som heter exit kills. Jag vet att du älskar den taktiska världen också. Berätta, försök förklara oss, vad betyder exit kills när man spelar i tappare?
Ja, det är framförallt när de ska göra sina uppspel eller när de får pucken i egen zon, att vi ser till att de inte får göra de här spelen som de vill göra, oavsett vad det är, utan att gå in för mycket detalj, men framförallt att vi ligger på fortfarande, även fast de har pucken, så att vi ligger på att de gör mindre bra beslut eftersom deras time and space är mindre. Så att det är en viktig del i det sättet vi vill spela. Vi vill spela med mycket aktivitet och genom att inte ge dem tid, time and space, och göra de här bra besluten så kan vi till och med vinna pucken i offensiva zonen. Och vinner man pucken i offensiva zonen så blir det oftast inom två eller tre spelet en målchans.
Hur ser det ut där i coachrummet i tankesmedjan? Håller ni på och slipa på med lite engelska uttryck där som ni ska välta färgstörare?
Ja, vi kan ju kolla här. Det är gammal SHL-profiler också här med Pasi Puustola och Juha vi här, så att det är fullt stå här med hockeynörderiet.
Ja, jag ser där tavlan. Vad står på den där tavlan som man hade?
Nej, det är hemligheter, vet du. Riktiga hemligheter.
Ja, det kanske är Rickard Wallin och company sitter och tittar på det här i Färjestad också. Men du, Rickard, lite nyfiken också. Vi går morgon NHL, vi har ju full fokus på NHL. Med din meritlista, 3 VM-guld, vunnit junior-VM-guld också. Så var det ju mycket snack om att du skulle bli den första svenska coachen som skulle ta sig till NHL. Hur ligger det till med de drömmarna och tankarna? Vad är status?
Ja, det, återigen, jag vet inte om det är drömmarna, men det är klart att man hela tiden som coach söker nya utmaningar, och det är en anledning jag är här. För jag känner att jag är lifelong learner. Jag är nyfiken, jag vill se nya vidda på något sätt och lära mig från. Jag vet, i Finland, de är väldigt skolade rent taktiskt, så jag tyckte det var vilken kul utmaning att få åka till Finland. Så jag försöker hela tiden förbereda mig för om jag någon får chansen att vara riktigt förberedd när jag får den. Så att det här är ju liksom utmaningen för mig, och hela tiden vara aktuell och vara i fokus. För att de här grejerna händer ju ganska snabbt, och när man tar de här besluten som GM eller NHL-klubbarna tar beslutet, så är det ju oftast att ta ett beslut som med någon de känner, för att det känns mer bekvämt på så sätt. Så det gäller för mig hela tiden att göra den saken också, framförallt göra det riktigt bra i klubblaget, för det är ju resultat som ska räknas. Och fortsätta gnugga vidare här för mig och försöka bli bättre, så när jag får chansen att ja, men då är jag förberedd.
Hur nära har du varit nu, handen på hjärtat, Rickard, tidigare?
Nej, jag har haft för head coaching jobb, så har jag kanske haft 10 intervjuer under de senaste 5-6 åren. Sen hur nära jag var, du får fråga de speciella organisationerna, men visst har jag haft även intervjuer som assisterande coach, har haft erbjudanden som olika NHL-organisationer, bland annat som AHL-coach, head coach. Så att, det är lite timing också när det gäller, för att här i Europa så är de ganska tidiga med att signa coacher som de verkligen har. Till exempel, jag signade i november året innan med Tappara till exempel, så att i Europa är de väldigt snabba med att signa coacherna för om de söker coach ganska tidigt på det.
Är den här vägen via AHL, är det någonting som du känner att du skulle kunna göra och för att på så sikt kunna etablera dig där borta och kunna ta nästa steg upp till NHL?
Ja, Josef, jag är nog öppen för allting, som är helt ärlig. Jag är nyfiken, så att jag har inte stängt några dörrar någonstans. Så att vi får se vad framtiden utvisar. Sen har jag ju en familjesituation också med unga barn, så det måste ju fungera med allt den delen också. För jag flyttar inte utan min familj, det är det viktigaste för mig.
Ja, hur går det där? Jag vet, ni var ju i Schweiz i många år och de lärde sig schweizertyska och hela den biten. Hur går det nu med familjen och det finländska språket, Rickard?
Ja, du vet, man är ju helt borta när de kommer hem och sjunger finska sånger till exempel, speciellt med sexåring. Så, Det är ett komplicerat språk, men jag uppskattar människorna här. De är väldigt tillmötesgående, väldigt målriktade. Organisationen Tappar är fantastiskt professionell, måste jag säga. Jag känner fullt stöd här, och vilken chans, ska man inte säga, men att de vågar utmana och anställa första utländska coachen på 16 år i ligan och göra någonting annorlunda efter att ha vunnit 2 i rad till exempel. Bara en sån sak, det visar att de är villiga att ta chanser också, eller våga göra saker som de tycker är rätt för organisationen. Så det är ganska motiverande och kul att vara här på så sätt att man får ett fantastiskt stöd, för de vill ju verkligen att vi ska lyckas.
Jag förstår det. Vi följer dig och resten av ditt Tappara imorgon då, 18.55, möte med Färjestad. Välkommen hem till Sverige då, säger vi.
Kitos, som man säger här då.
Moi moi.
Moi moi.
Moi moi.
Rickard Grönborg alltså direkt från coachrummet i Tappara. Ja, intressant resa han har. Det är framgångsrik sådan.
Det är det, och framförallt jag tycker det, jag skulle vilja poängtera det han säger, va? För att han har ju verkligen varit lite all over, om man säger så. Han började borta i Nordamerika med börja på sin utbildning där borta, Sverige, landslaget, juniorlandslaget, hela paketet, Schweiz, Finland. Och det är lite vad han faktiskt säger. Du måste ha en rätt diger CV om du ska komma in borta i Nordamerika. Och det är klart, med så mycket erfarenhet och så många olika ligor, historiska referenser och allting som sagt, så har du ju mycket större chanser också att passa in i någon organisation i rätt tillfälle.
Ja, det blir spännande att följa det där. Du vill in med någonting?
Ja, nej, men det är ju så. Eftersom dels som spelare, men även som tränare, CV:t, eller resultatet är ju ditt CV, och han har ju gjort väldigt bra resultat under många, många år framöver. Så att av de europeerna som vi har här, så måste ju han ändå ligga högt upp på listan för ett framtida NHL-jobb.
Ja, det var sannoliken på tiden. Det är tack Håkan för sällskapet. Du ska lämna nu, för vi ska skifta här till en annan Viaplay-expert, Bojan Djordjicek, på ingång. Och då handlar det om fotboll. Och Sverige har ju vunnit sin grupp i Nations League efter segern över Slovakien senast.
Svenske ganska tufft in, domarna godkänner, han stod precis bredvid, sen började djupet fall fram mot Viktor Jörgen som får en jättechans direkt. Fint framspelad av Alexander Isak. Vi har pratat om den svenska kvaliteten längst upp. Här ser vi det, det är Kulusevski som vinner bollen, Isak som gör passningen, och det är Jörgen som gör målet. 1-0 Sverige.
Gömmer, ganska enkelt vänder han bort.
Ser man, så kommer skott, och det är mål. Bollen studsar rätt för Slovakien i det svenska straffområdet. Och David Hanschko.
Ett hack högre upp. Jesper Karlsson är otrolig på att balansera och ge backlinjen det skyddet de verkligen behöver.
Ut här ute av Seman, bollen bakåt också, vidare ett steg till för Isak. Petar fram den till sig själv. Nästan 3 minuter av den också när Sverige tar ledningen igen.
Ja, vilken anfallsduo. Duo, det går sug på den kvaliteten. Pratar om det i första halvlek. Samma våglängd, vet exakt var de ska vara. Och att man har den tajmingen, kylan, känslan.
Ja, vi hörde honom där. Nu ser ni honom i Godmorgon NHL också. God morgon, Bojan.
Ja, god morgon. Kul att vara här.
Morgonpigg.
Jag är faktiskt morgonpigg. Ja. Jag lägger mig sent. Ja. Jag älskar kolla på mina serier. Och sen fotbollshöjdpunkter. Till och med hockeyn ibland. Man följer lite New York Rangers på grund av Mika lite mer noggrann. Så att ibland så lägger man sig 4-5. Men sen klockan 8 är man uppe på benen.
Ja, man ser alltid så här ut.
Ofta är
det
sovmorgon.
Det är nästan så att han sover. Men det är skjortan på också, kan jag tänka mig.
Kavajen.
Vad har ni för relation, ni två?
Ja, BP, Brommapojkarna. Jag spelade i Brommapojkarna från att jag var 7 år till 14-15 någonting, innan jag valde hockeyn istället. Men jag har många fina år. Jag minns Bojan. Det var ganska ovanligt att yngre spelare flyttade utomlands så tidigt. Så att han var en som du pratades ganska mycket om. Och det var många som hade de drömmarna att komma till United och gå i Bojans fotspår där. Så att jag minns mycket av det.
Jag fick inte att höra det. Ja, Jakob sa till mig, jag är född 91. Jag tänkte, fan liten. Ja. Men han är inte lite längre. 91 har blivit lite äldre. Ja. Jag tänker själv som 82. Vilken neandertalare de har blivit.
Ja, det går snabbt. Tiden frågar mig, hörru.
Jo, jag tänkte fråga dig. Du höll dig undan det där. Du duckade frågan.
Men vi ska göra det. Vi ska ta ett grepp här också om fotboll och hockey och integrationen för att få fler spelare till hockey, vilket fotbollen har lyckats väldigt bra med i Sverige också. Men stanna lite vid landslaget och det vi såg på TV6 och Viaplay i lördags. Hur bra var Sverige, Bojan?
Alltså, det var bara gåshud på vår anfallsduo. Mm. Och sen tar du in Dejan Kulusevski i den bilden. Den trion är helt fantastisk. De skapar saker på egen hand och med tanke på nya spelsättet så får du maximalt ut utav våra bästa spelare. Mm. Förut när vi var defensivt lagda, när vi försvarade våra positioner, så var det lite under Zlatans tid. Men gör någonting då! Mm. Men det är svårt. Du vet ju det själv. Ni vet det själva. Du behöver mönster. Du behöver en struktur hur du ska spela och hur dina bästa spelare blir använda i ytor där de trivs som bäst. Där de är som bäst i Newcastle, i Sporting Lissabon, i Tottenham. Och det här passar dem utmärkt. Vi var mycket bättre än Slovakien. Mattan är ju katastrof. Jag gillar inte använda det ordet. Men den är så dålig, Niklas. Och när man är på plats så tänker man, vänta nu, miljardspelare springer runt på en åker. Ja. Det är en åker. Nationalarenan ser ut som en åker. Och det ska vi vara nöjda efter. Jag har aldrig sett Friends Arena. Nationalarenan. Jag har sett AIK, jag har sett landslaget. Jag har aldrig varit på plan och tänkt, vilken matta. Utan det passade oss bra då, vi behövde inte spela fotboll. Men nu när vi spelar så behöver man alltid lite mer tid för att behandla bollen. Den studsar lite. Och det där får vara ännu mer imponerad av Alexander Isak. Det kändes som att han spelade på världens finaste gräsmatta. Han flöt runt, touchen var där. Vände ut och in på Skriniar. Han var ju helt borta. Det var en traktor Skriniar under den matchen. Så det var fint att se att vi kunde vinna i alla fall och säkra gruppseger.
Hur mycket följer man landslag när du var aktiv borta i NHL också? Hur mycket har man koll på till exempel fotbollslandslaget som ju är det största tillsammans med Tre Kronor?
Nej, men jag gillar ju fotboll och just landslaget är ju någonting man följer. Jag följer landslaget, följer Djurgården, följer
Manchester. Vad sa du?
följer Manchester United och Barcelona i princip. Så att, nej men såklart, landslaget spelar ju fotboll, då sitter man alltid och kollar. Och ja, men just det med gräsmatta, jag minns när man var i BP, då sa de alltid sämre lagen gynnas av dålig plan. Och nu när Sverige har ett så bollskickligt lag med så bra spelare som spelar i stora klubbar runt om i Europa, så vill man gärna se att de får de bästa möjliga förutsättningarna för att kunna spela sin fotboll och bjuda publiken på bra prestationer. Mm.
Snart kommer Jakob säga att de ska flytta till Tele2 nu då istället för landslaget.
Ja, då gamla Ullevi i Göteborg, den är ju bättre. Alltså, ja. Vi måste ge vårt landslag de förutsättningar de faktiskt förtjänar. Mm. Och det är inte bara för oss, även på motståndarlaget. Lagen som kommer och den ser av mäktiga arena när man kommer och det är 50 000. Och sen, jag skulle inte låta, jag sa det 2010 när Råsunda var gul. Jag hade inte låtit min kossa gå och beta på den. Alltså det är på den nivån. Ja. Så att det har ändrats. Men du vet, hockeyspelare ska man inte underskatta. Jag tror de är fan vassare än fotbollsexperter. De följer fotboll så pass mycket mer än vad jag någonsin har trott. Alla har ett lag i Premier League, i Allsvenskan. Så när man pratar med hockeyspelare, man frågar dem hur det är. Men vet du, vad händer i Allsvenskan? Vad är det med United i Premier League? Så de vill ju prata fotboll mer. Och faktiskt, de är vassa.
Ja, Viktor Hed. Man kan väl vända spelare man känner.
Plymouth Argyle. Viktor var i Plymouth.
Ja, jag kan ju det. Precis. Så är det. Jag tänkte vi skulle värma upp lite. Ni har ju ett liknande historia då. Båda lämnade ju tidigt. Men Sverige har varit framgångsrika lirare i hockey och fotboll. Så värma upp en liten quiz här där det kommer komma lite frågor till er. Där ni helt enkelt får ropa först så kan det. Bojan ropa Bojan och Jakob ropa Jakob. Enkelt va? Men ni kan vara det.
Tack för det. Jag ska ropa Jakob nu. Jakob!
Du ropar Bojan här. Får vi se vad det blir. När vi tar fram den första i det lilla quizet med tävlingen mellan Bojan och Jakob.
Bojan.
Vad har de här gemensamt? Bojan ropa Bojan direkt. Vad säger du då? Vad har de här gemensamt?
Pappor som har spelat.
Mycket bra. Snyggt. Gick snabbt där.
Ja, jäklar,
enkelt, ja. Ska vi ta nummer två då? 1-0 ledning för Bojan. Är du vaken nu, Jakob?
Så
att du
är redo.
Hur många frågor är det?
Det är 3 stycken. Okay. Du kan avgöra här när nummer 2 kommer. Vad har de här för koppling som vi ser på bild nu?
Göteborg.
Ja, han har väl rätt då.
Ja, men han glömde ju...
Ropa. Vad sa du?
Han glömde ju
ropa. Jakob! Jakob, Göteborg.
Du sa ju Göteborg direkt. Du måste ropa Bojan först.
Nej, men vänta nu. Det här är hockeyfusk.
Nej, regler, regler.
Fotbollen vinner. Det. Regel är regel.
1-1.
Ska vi köra som schack då? En och en halv, en kunna handla. Skaka hand på trean.
Jag har svaret innan.
Är du med då? Nej, men så fort man ser Glenn. Vad förknippar du Glenn? Du snus eller Göteborg?
Här har ni tredje. Avgörande. Vad har de här gemensamt?
Den här är svår. Flyttade du utomlands tidigt?
Ja, Jakob flyttar utomlands tidigt.
Alltså, jag kan ju aldrig vinna i Sverige. Det är helt sjukt alltså.
Nu gör Jakob lite som jag gjorde i orientering i skolan. Jag visste att vi hade ett orienteringsproffs i klassen. Jag väntade till han sprang iväg och fått kartan. Och så låg jag i skogen och väntade till han kom. Sen sprang jag efter honom och sprang in då och vann och fick en femma. Bästa betyg i orientering. Nej,
jag gjorde samma sak men det blev påkommen. Jag gick ju bakom med nål. Så kollade jag bara tryckte. Så var jag snabb på raksträckan. Ja, så sa Lasse idrottslärnbojan in på kontoret.
Ja, nej, men jag känner att jag ger på serien till bojarna. Det var inte, jag hade inget svårt.
Men du, det här som ni har gemensamt med
fotboll... Det är sjukt att jag får nerv, även om det är quiz. Ja, jag har mot tävlingsinstinkt. Gå hem nu, jag är glad. Min måndag är gjord.
Liten tävling. Ja. Det kunde vi ju se på stadion i somras när Jakob var med och drog på sig fotbollsutrustningen och fick lägga en straff där i solskenet. Titta på det här då. Filmat från det sättet. Bojan betygsätter den här straffen. Du kommer se den från det här hållet också.
Jo, men sen ska också... Den är otrolig. Målfesten. Men sen ska också tittarna veta... att Jakob spelade i Brommapojknas 91 lag 1, så det var inte bredd. Det är inte så att han hade Jofa benskydd som han inte kunde, utan han var ju bra. Spelar man i ett lag 1 i Brommapojkarna, då kan man passa en boll. Mm-hmm. Vi hade blivit lucky ifall han missade straffen.
Nej, men så lägga till här, att det här var ju också, hade vi missat den här straffen, då hade vi förlorat, så att jag hade pressen för mina axlar.
Vad tänkte du om målgesten? Det var lite såhär Ralf Edström, eller Cher, eller vad
jag hade mina barn på läktaren, så jag vinkade lite lätt till dem där. Sen var det ändå, det var Tommy Vaiho i målet. Han spelade väl i Allsvenskan så sent som förra säsongen, så jag tänkte...
Han gick ju för den också.
Han gick för den också där. Jag tänkte, men det högt och hårt i krysset, det ska vara svårt att ta.
Det är lite det med målgester va? För hockeyspelare. Det är inte riktigt accepterat att göra målgester.
Nej, jag kommer ihåg när jag spelade i BP också. Det var lite tabu på målgester här också. Jag kommer ihåg, i Gotia-finalen, då fick vi göra vad vi ville. Annars var det typ, jag knyter näven och springer tillbaka och ställer upp dig för avspark i princip.
Skönt att ni inte fick höra. Gör inte så Bojan gjorde när jag var er ålder. För det var ändå 9 år mellan oss. Så jag var inte nådig när jag var yngre. När det handlade om målgester.
Nej, och det var du inte när du var äldre heller. För kolla på de här målen när du gjorde mål för Plymouth. En av många klubbar som du hade fin karriär i, Bojan. Det här målet, minns du det? Och framförallt den här glädjen, målgesterna. Hur många målgester som helst ju!
Ja, det var många. Det var många. Flygplan, allt möjligt. Jag hade precis kommit tillbaka från skada och faktiskt gjorde 3 mål i 3 raka matcher och blev vald till Championship-spelare den månaden.
Men Nickes.
Alltså, jag spelade ju basket, jag är ju spänst.
Och sen, lagkamraten, lite målgest här också. Du fick inte fira klart dock, för det blev en rugbytackling ner därefter.
David Norris.
Du är snabbare efter att ha gjort mål än
mycket snabbare, jag också mätte. Det var samma sak pappa sa. Vad var den här snabbheten när du spelade? Men du gjorde för få mål, så ingen fick ju se den snabbheten.
En fin karriär med spel Manchester United. Dubbla guld med AIK och dubbla guld med Röda Stjärnan också. Och lämnade tidigt, som vi såg i quizet här, som ungdomsproffs. Varför blev det fotboll? Vi vet att din pappa var fotbollsproffs också, men hur självklart var det att det blev fotboll för dig?
Alltså det var ju självklart, inte bara på grund av pappa, utan när man var ung, när man växte upp, jag är född i Belgrad, växte upp i Sarajevo, det var det enda vi hade på gården. Mm. Om det inte var basket, då ville man spela fotboll. Och det var på gården. Det var tills det blev mörkt och mormor eller morfar ropade från fönstret, nu måste du hem. Mm. Eller om det är på under helgerna, då är det lunch. Mm. Och efter lunchen... maten, magen helt full, så sprang man bara ner för att spela. Så fotbollen var en stor del av mitt liv, även basketen. Mm. Men sen när vi flyttade till Sverige och kom hit så blev det att basketen var inte alls lika stor som i före detta Jugoslavien. Och då blev det att okay, men jag tar fotboll, det finns mer utrymme, jag vill lyckas här. Det här blir min väg in i samhället, acceptans. Folk drev inte med mig på samma sätt längre på grund av att jag inte pratade svenska. Min brytning, det var ju så. Alltså folk ska säga, men sluta nu. Det var verkligen så på 90-talet. Och när jag var bra i någonting, då blev man ju förlåten. Då var nästan att man ropade på Bojan utanför balkongen. I skollaget, då kunde de välja ut sitt eget lag. Man var kapten. Och sen kom Brommapojkarna. Jag hade ingen aning att Brommapojkarna var bäst i Sverige. Men jag fick förfrågan. Jag kom dit och jag är glad för att jag fick den fotbollsutbildningen. Mm. Så att de har hjälpt mig, men om jag ska vara helt ärlig, jag har hjälpt Brommapojken också.
Ja, ja, men så är det. Och du var ju, som jag var inne på också då, i Brommapojken i första laget där med en fin karriär, säkerligen nalkandes. Men det blev hockeyn. Varför valde du hockeyn?
Alltså jag var väldigt kluven på vad jag egentligen ville välja. Jag tyckte båda var lika roligt fram tills jag var ungefär 14 år, 13-14. Och då landade det väl egentligen i att jag tyckte hockeyn var roligare. Jag tyckte det var roligare att träna hockey, det var mer fart. Jag tror jag tog det beslutet bara på vad jag tyckte var roligast helt enkelt. För jag tror
prestationsmässigt var jag nog lika bra ungefär i båda. Och det har varit kul att blicka tillbaka och se vad man hade varit om man valt fotbollen istället. Jag har svårt att säga att jag hade kunnat ta mig lika långt där, men jag har fantastiska erfarenheter av fotbollen. Jag tror det har gett mig jättemycket för min hockeykarriär också. Mm. Så jag är sjukt glad för att jag hade de åren i Brommapojkarna.
Men sen i Sverige också, hockeyn och fotbollen är så pass stora. Ah. Mm. Du kan åka världen runt. Du vet, jag älskade basket. Faktiskt, jag hade en större talang i basket än i fotboll. Ja. Jag spelade basket tills jag inte kunde längre. Tills elitpojklägret när man var 15 år till fotbollen kom. Och samma sak med basketlägret för uttagningarna för pojklandslaget. Ja. Det var ju också uttaget i Katrineholm. Mm. Men såklart att fotbollen blev valet just på grund av att det var betydligt större. Jag tänkte, vad ska jag spela i Solnahallen inför 20 pers och kanske en hund spela för Solna Vikings? Vad ger det mig? Det ger mig ingenting. Alltså jag vill spela i AIK, kanske någon gång för att representera Röda Stjärnan. Jag vill uppleva de här drömmarna. Du vet, jag vill vara som min pappa. Mm. Och som tur så gick det vägen.
Men här kommer du också in på det kulturella. Pappa Ranko då, som spelade och var stjärna. Ni flydde till Sverige. Hur mycket har det betydelse för jämförelsen mellan de två största sporterna, de populära hockey och fotboll som ni sitter och representerar också? Integrationen i ishockeyn är ju långt, långt efter den är i fotbollen. Vad beror det på, Bojan? Hur mycket är det med det kulturella, tror du?
Alltså grejen är att åker du ner till före detta Jugoslavien, det är inte så att du ser folk ute på skridskor och en hockeyklubba.
Nej.
Och sen är hockeyn en oerhört dyr sport. Mm. Fotbollen kostar ju ingenting.
Nej.
Fotboll kan du göra utav en trasa. Mm. Du kan fixa mål med ett träd och en jacka bredvid. Det var så vi hade. Vi behövde inte de förutsättningarna, utan fotboll var verkligen för alla. Alla kunde delta. Kommer du till hockeyn, du vet, bara köpa begagnade skridskor. Man tänker, vad fan är det här för att jag ska kunna få MVG i idrott? Men ändå höll man sig fast vid sargen där, vid gamla Kista IP. Och man kunde inte åka. Och det kostade oerhört mycket med allting. Och det blev för mycket för vår familj. Och då var det, vänta nu, fotbollen, jag vill inte stå på skridskor. Jag kan fortfarande inte stå i skridskor än idag, även om jag gillar hockey. Så fotbollen blev det självklara valet. När jag växte upp i Kista, Husby, vi spelade ju bara basket och fotboll. Mm. Det var ingenting annat. Kista SC fanns ju, Kista HC fanns ju. En fin hockeyklubb. Men det var ju mer de etniska svenskar som spelade. Och man beundrade, oh, kolla Stefan och Matte, vad de åker skridskor. Ja. Och vi höll oss fast vid sargen, vi med invandrarbakgrund. Det var ju de grejerna.
Ja, men det är ju så. Jag tror det är en kulturell, väldigt kulturellt där. För hockey globalt sett är en väldigt liten sport. Mm. Det är ju Nordamerika och några få länder i Europa där hockeyn är stor. Och då är ju nästan fotbollen större i de länderna där hockeyn är stor också. Mm. Och jag pratade lite med John Odoja, han var väldigt engagerad i de här, ett sådana här projekt. Och han sa ju att just det kulturella är nog där skon klämmer för hockeyn. För att även invandrare som har råd och pengar väljer ofta fotbollen, för att hockeyn faller inte naturligt för dem. Och det är mycket mer svårtillgängligt, det kostar jättemycket pengar och det är svårt att få till isytor. Mm. Har man inte tillgång till en ishall, då måste det vara minusgrader under en längre tid för att ens kunna utöva det spontant. Och fotbollen är alldeles ypperligt ur det perspektivet. Man kan ju, som Bojan säger, det behövs ett par skor och en boll, så kan man spela fotboll.
Men det är om det regn, om det är snö. Snön också på 90-talet, det var ju betydligt högre. Nu har vi milda vintrar jämfört med när vi kom till Sverige. Ja, bicykletas, alltså, det var mjukt att landa, bollen var fortfarande där. Så det spontana är viktigt, lek. Mm. Man kunde inte leka hockey, man kunde inte hitta, som du sa, ytor. Eller man ville inte ens sitta ytor. Nej. Till och med på vintern, även om snön föll, även om det inte fanns ring vid en baskethåll, så kastade man en boll. Mm. Alltså bara för känslans skull.
Men hur stort problem är det här och kommer det att bli? För synar man bara landslagstrupper som hockey-VM senast, som vi bevakade på via Play när Sverige vann brons nere i Tjeckien, så är det ju ett landslag där det dyker upp följande spelare. Det är inte mycket med utländsk bakgrund. Burakovsky, om du går många, många, många led bakåt. Lucas Raymond som har en fransk pappa, mamman från Sverige. Ser du som ett problem det här? För det är likadant i juniorkronorna som vi kommer följa här om en månad.
Ja, men Sverige är ett litet land som det är. Jag menar, det är ju många potentiellt fina atleter som man går miste om när man inte kan slussa in dem inom hockeyn och de väljer andra sporter istället. Så det är klart att konkurrensen hade ökat om det blev mer bredd från alla delar av Sverige.
Ja, för det är jätteskillnad när man följer Nations League som du bevakar nu. Bojan, så är det ju spelare faktiskt som har dubbla medborgarskap. Och går man till U21-landslaget så är det ju ännu fler. Här är ju senaste truppen då, där är till exempel stjärnorna då, med Alexander Isak, Gyökeres ungest ursprung där.
Jo, men du har även Kulusevski, makedonskt ursprung, även Anton Saletros, ungers pappa. Så att Isak Hien, alltså det finns ju väldigt många. Men det är just det här att vi går tillbaka till fotbollen. Den förenar, den bygger broar, den ger dig en röst, den ger dig en frihet. Och just den här spontana känslan att du är faktiskt önskad. Och det går ju att lyckas. Med vår bakgrund blir fotbollen en väg in i samhället. Och det ska man inte underskatta. Såklart, språket blir ju bättre sen. Men man lär sig delta i ett lag. Och drömmarna är ju betydligt större med det eftersom hela världen spelar fotboll. Som du sa, även i länderna där hockeyn är stor är fotbollen större.
Det är så.
Men berätta lite om engagemanget du har i Rinkeby då. Ett av de här utsatta områdena i Sverige, Rinkeby United, där du har valt att lägga energi som är eldsjäl och tränare. Hur bedriver du det? Hur funkar det?
Ja, det har varit fantastiska 10 år. Fantastiska eftersom jag lever
just
med pappa. Med pappa. Nej, vi vann ju division 4 mellersta och nästa år så spelar vi division 3 och det är väldigt, väldigt stort. Att spela division 3 då ingår inte längre i Stockholms fotbollsförbund utan du ingår i Svenska fotbollsförbundet. Det blir resor till Västerås, till Enköping, till Uppsala och att ge folket någonting att glädjas över. Det är det som värmer för mig. Alltså under ett år så är det mer negativa dagar än positiva. Men det är de här positiva jag lever för. Jag har aldrig behövt en klapp på axeln och säga vilket jobb du gör. 10 års tid, ungdomslag, nu över 100 medlemmar och 100 ungdomar. Hade jag haft möjligheten och ekonomin och sponsorerna hade vi kunnat haft 300-400 barn i våra ungdomsled. Men vi började endast i år med ungdomarna. Så att saker händer hela tiden. Flickverksamheten kommer igång 2025 på tisdagar. Och bara få ihop det är tufft. Men det är glädjande för det värmer mig. Du vet, det värmer eftersom det många andra söker ju alltid bekräftelse. Kolla vad vi gör eller de åsikter hur jag är som person. Men jag vill ge tillbaka till det område jag växte upp. Ett område som formade mig. Som gjorde mig till en bättre människa. Och då räcker det inte att man sitter i stan och dricker sin whisky och skiter i vad man växte upp. Vilket är lätt hänt. Jag vill gå tillbaka dit för att jag ska ge dem en möjlighet till att kunna drömma. Till att inte bara bli fotbollsspelare utan att se den journalistiska kanske linjen med skolan, med språket och bygga den här bron så att de inte känner sig själva som svarta får, vilket är väldigt lätt hänt när man är därifrån.
Skulle den resan gå att göra som Bojan och alla eldsjälar gör ute i Rinkeby med Rinkeby United och göra den i ishockey också tror du?
Det är en bra fråga. Jag tycker det som Bojan gör är alldeles fantastiskt. Det är väl någon typ av sådana projekt som kanske krävs för att få igång svenska med invandrarbakgrund att börja spela ishockey. För just man måste ha någon som kanske skjutsar på dem lite och verkligen får dem att älska det. För att jag tror att integrationsmässigt som du pratar om att med en del av samhället, inte bara fotboll utan all sport i sig, tror jag har den effekten att man får vara del av ett lag och få bygga upp något tillsammans. Jag tror det är viktigt för alla människor och just hockeyn de ligger lite efter i den aspekten och jag tror att det absolut skulle kunna funka om man har några eldsjälar som verkligen går all in på det.
För den glädjen det skänker, det är alltså vid slutsignalen när det blev klart att ni avancerade till division 3. Just när du ser de här bilderna och vad det betyder, inte bara för spelarna och klubben utan alla runt om i Rinkeby också.
Jag känner en glädje. Och det är sådana här bilder man ser så tänker man gör saker rätt. Det händer saker och just att se glöden i ungdomarnas ögon och se glöden till att vilja delta och vilja vara med i Rinkeby United. Det är det som värmer. Ungdomarna kommer att stötta A-laget i division 4. Det har aldrig hänt tidigare. Ungdomslag kommer och är på plats och följer Rinkeby Uniteds herrlag både hemma och borta. Alltså vi har ju publiksnitt som är högre än Brommapojkarnas i Allsvenskan. Den matchen här, det är 1000 pers på en idrottsplats, Knutby bollplan. Alla som har det där tänker, hur får man plats med 1000 pers? Men vi lyckas med det. Sumpan för något år sedan, 2000. Alltså vi pratar division 4, division 3 standard. Och division 3 kommer göra att de här ungdomarna som är i ungdomslagen kommer också drömma om att kunna spela i ett A-lag. Mm. Och därifrån får en rätt utbildning. Inte bara som spelare, utan som människor. Vad som krävs för att bygga den här bron som jag alltid tjatar om. Ja. Vad krävs det för att anpassas, ge den de bästa möjliga förutsättningarna? Mm. Det har jag ett stort jobb i. Mm. Jag vet, jag har varit på båda sidorna. Och då måste jag, även om det är tufft, även om jag sover för lite, även om jag är även på Viaplay. Det här är min bebis och jag kommer aldrig lämna det.
Nu är det fotbollen, men vad finns det för möjlighet för de här ungdomarna att spela hockey om det är någon som har den drömmen?
Den är noll. Hade jag sagt grabbar, nu ska vi här i skridskorna, de skulle rösta bort med nästa styrelse. Nu har de lärt sig, medlemmarna har medlemmarnas styr. Det spelar ingen roll om du var med och grundade klubben. Vi kommer rösta bort dig. Ska du tvinga att spela hockey på en? Du mår inte bra. Nu flyttar du.
Men just vad ska hockeyn göra? Vad tror du? Vad det finns för chans?
Vet du vad som skulle vara fint till exempel? Vi ser att klubbarna som att vi har Spånga eller de lokala klubbar, alltså även AIK på den sidan. Och säger, vet du vad? Vi bjuder in 15-20 barn. Mm. Vi bjuder in dem på en träning. Ge dem möjligheten att stå på skridskor. Känna på isen. Mm. Ta in någonting nytt. Mm. Vi har inte fått de möjligheterna. Nej. För att vi pratar ju sällan. Fotbollen och hockey pratar sällan. 100% att mina grabbar hade sagt, vet du vad? Fan vad kul. Mm. Eller kunna kanske se en AIK-match på Hovet efter ett träningspass. Mm. Mm. Då kanske vissa av dem tänker, vet du vad? Jag ska testa. Mm. För när barnen är 9, 10, 11, 12 år. Jag tycker att de ska hålla på med så mycket idrott som det går. Inte bara välja ett spår. Nej. Att ge dem möjligheten. Mm. När de lär sig skridskor, när man bemästrar åket. Mm. Då tycker man att allt är roligare. Mm. Just nu blir det en rädsla att fan, jag är sämst. Jag kan inte stå på skridskor, jag kan inte åka. Och sen ser du jämnåriga 9, 10, 11-åringar. Mm. De åker ju som Foppa och Sudden gjorde. Ja, men det blir ju det är skillnaden.
Man måste ju någonstans komma in i en ung ålder för att känna att man kan mäta sig med de andra. Och känner man att man utvecklas så tycker man det är kul. Ja. Men jag tror just det första steget, att man blir inbjuden, man kanske blir sponsrad med skridskor, med klubba för just utrustningen. Det är väldigt dyrt och det är svårt att bara köpa ihop en om man kanske inte vet om man ska börja spela.
Nej, och det bedrivs ju sådana här satsningar också. Det görs ju försök. Jag vet att Svenska Hockeyförbundet 2015 med Tommy Bostedt gjorde en jättesatsning då för folk som hade flyttat till Sverige att de skulle få testa på det. Vi får hoppas att det kommer ett resultat där, för hockeyn är långt, långt efter. Och det är inte bara hockeyn, det är handboll och innebandy också.
Vi gör väldigt mycket saker, Niklas, kortsiktigt. Mm. Det ser bra utåt. Det är en löpsedel. Nu gör vi det här. Alla klappar dem på axeln. Mm. Efter 2 år så försvinner det projektet. Och när det projektet försvinner, då gör det oss besvikna. Jag säger oss ju. För man börjar tro på någonting. Mm. Man börjar tro på en dröm. Man börjar tro att människor vill vara där för dig långsiktigt. Att du faktiskt känner tilltro till den personen som vill ta hand om dig. Mm. Och sen försvinner den kontaktpersonen. Den här möjligheten försvinner. Så blir man förbannad på samhället istället. Då säger du använder oss bara för det ska stå en fin löpsedel. Det ser bra ut. Det ska lägga ut på Instagram, Twitter. Mm. I själva verket, de skiter i det. Och det ska inte vara så. Vi måste bry oss mer om våra ungdomar, för de är vår framtid. Istället för att sitta hemma. Sitta som 60 plus på Facebook och spygga alla över allt som rör sig. Gör någonting istället för att klaga. Hjälp till att göra det här samhället bättre. Det finns möjlighet. Det finns smarta nog människor. Mm. Och vadå? Ska du kasta skit på våra ungdomar? Det är vår framtid. Mm. Om de är vår framtid, vi har ett ansvar för att bli bättre själv som vuxna.
Och sen med förebilder. Zlatan, givetvis gigantiskt viktig, vital för fotbollen, hur han har varit och fortfarande är. Men i hockeyn då? Den här killen, Mika Zibanejad, hans betydelse för hockey nu och hur den har varit just för att ta sig fram. Du känner Mika också och du känner honom väl också. Ja. Vad säger du om den?
Nej, men Mika, han är en förebild för alla som är intresserade av ishockey och utöver det också. Just om man pratar om invandrarbakgrund också, så har han verkligen gjort det helt fantastiskt och är en av våra absolut bästa spelare i världens bästa hockeyliga.
Men han är helt otrolig. Det är en sån cool person också. Det är lugnet själv. Det var även förra säsongen så ser man storhet. Börjar knackigt. Kommer i dålig form. Och plötsligt vissa kritiserar Mika som är deras bästa spelare kanske. Mm. Han skiter i det. Det rinner av. Och sen sakta men säkert ta en tag i taktpinnen igen och visa varför han är där. Men jag brukar säga till honom, Mika, det är din finska sida. Men ändå, alltså, han är halv iranier och halv finne. Men jag brukar säga, det är den finska sidan.
Men vad tror du just det här med Zibanejad, betydelsen?
Såklart, det är stort. Det är ju stort att han har orkat slå sig fram. Och det är inte bara att han har kommit dit och blivit utlånad till någon farmaliga, utan han flyttade tidigt. Det var Ottawa, eller hur, i början?
Ja, först Ottawa. Han flyttade väl som 18-åring i princip, ja.
Och det var inte så att det stod löpsedlar. Det är inte så att du kunde läsa om artiklar.
Nej,
bortglömt. Mm. Bortglömt. Mm. Och ändå så krigade han sig igenom till att vara en av de bästa spelarna. Inte bara de bästa svenska, bland de bästa spelarna i världens bästa hockeyliga. Mm. Och det är hatten av. Han fortsätter leverera. Mm. Han har blivit också mycket lugnare, blivit pappa nu också.
Ja, ja.
Och sen måste han hantera Irba också på det.
Frun där. Ja. Ja, okay. På tal om hatten, vi hittar ju alltid våra övergångar på. Jag har tagit med mig en liten hatt där också. Ja. Den namn, både på fotbollsspelare och hockeyspelare, dyker upp på Svenskometern här. Mm. För att bedöma hur heta de är då. Ja. Här nere iskallt, här uppe högt.
Men flaggan borde vara här uppe då. Om man är stekhet borde ju flaggan vara uppåt.
Vi kan köra så. Vi ska säkert
Man kan inte vara bakom fiskpinnarna om man spelar för Sverige.
Jag fuskar lite där med första namnet, Mika Zibanejad. Vad sätter ni honom här på termometern? Hur het, just när det handlar om hela karriären, så ska han ju vara i topp. Det förstår också betydelse. Men det är hockeymässiga nu. Vad placerar du in Mika?
Ja, det är bra. Nej, men han är ju fortfarande här uppe. Han spelar en av de ledande spelarna i...
Trots bara 12 poäng på 15 matcher?
Ja, men han är det. Absolut, det kommer. Jag tror men Mika är så. Han är ganska streaky. Ibland har han haft lite tyngre, så brukar han ändå hitta ett sätt att ta sig tillbaka. Så att jag är inte orolig för Mika. Han är där uppe.
Annars får han mycket hybris ifall jag lägger honom direkt nu.
Ska du ta ett namn här i Hattenborgen? Får vi se vad det blir, om det blir fotboll eller hockey. När du placerar upp... Vem dyker upp där? Du får hålla
Victor
upp
Lindelöf.
Den som du ser där. Du har kameran där borta. Ja.
Tyvärr, vår landslagskapten har haft det tungt i Manchester United. Får chansen från start mot Slovakien. Gömskada. Ja. Det är ingen rolig period för vår landslagskapten. Han befinner sig långt nere på den listan.
Ja. Vad har du hört om skadan?
Ja, det ser ut som en gömske. Ja. Det är inte så att jag är någon naprapat eller läkare, men han tog sig för gömsken direkt. Och då vet man. Och just besvikelsen i hans ögon, det var den som gjorde ont. Mm. För nu har Manchester United fått en ny tränare, Amorim. Och det är inte så du vill börja din sejour med att vara borta en månad eller ett par veckor. Mm. Utan du vill vara redo, för det här är en ny chans för honom. Eftersom Amorim känner honom från Portugal. Ja, Amorim var spelare i Braga när Victor var i Benfica. Mm. Så där finns det ju en ingång. Så att börja skadad är inte lätt efter den tunga starten han har haft för den säsongen.
Man såg frustrationen där också. Vi går vidare och ser om vi finner hockey eller fotboll här. Victor långt ner, Mika högt upp på Svenskometern.
Ska vi se här då?
Här då, vad hittar vi? Kolla upp mot kameran där.
Nej, Victor Gyökeres.
Här
bubblar det. Och det är väl kanske Europas bästa striker just nu, va?
Det finns en annan i hatten.
Jag försöker få hjälp att ta bort den här
Vi kan hålla upp den här.
Du får hjälpa med den.
Hur högt vill du ha den här?
Ja, men han är väl där uppe. Han är väl över Mika där, måste jag säga. Han är
in i flaggan.
Ja. Upp här.
Där uppe.
Det går väl inte att bli så mycket bättre än sådär.
Nej.
Om han gör hattrick mot Manchester City och gjort mål i, jag vet inte hur många matcher
det
är.
Det är maskin.
Finns det någon hetare anfallare i hela världen?
Nej, inte just nu. Inte just nu, med tanke på just att han levererar vecka in och vecka ut. Det spelar ingen roll om det är Estoril i portugisiska ligan, eller om City i Champions League eller Slovakien på Friends. Han är en maskin.
Mm.
Och just den här mentaliteten från Championship till toppen på så kort tid. Så late bloomer, han är född 98 också, BP-produkt.
Såklart.
Det värmer.
Spelar han imorgon?
Nej, jag hade ju vilat våra största efter matchen mot Slovakien. Ger dem möjligheten att kunna ladda in för helgen. Och sen kommer ju inhemska ligan och Champions League väntar ju nästa vecka. Och de möter Sporting Arsenal.
Vi
har nog möjligheten att kunna köra över Gabriel och Saliba också.
Ja.
Sista då. Vad får vi här? Vi har haft i toppen.
Oj.
Vad blir det då?
Ja, det är
Isak. Så får du upp den killen du vill ha upp också.
Nej, men jag tjuvkikade, så tog jag.
De är här.
Då anfalls du honom, vi särar inte på
dem. Är de jämsides eller?
Ja, för Isak har också varit så het på senaste tiden. Det är mål i Premier League, det är fyra matcher i rad. Och med Isak, han gör alltid mål mot de största klubbarna. Mm. Och en avslutsteknik är ju gudomlig. Victor Gyökeres är annorlunda. Det är kraft, det är tyngd, det väljer rätt hörn. Målet 2-1 målet mot Slovakien.
Ja, det är underbart.
Mm. Jag sa det i kommenteringen. När många andra får näsblod och kramp i straffområdet. Ja. Han är den coolaste personen på plats.
Ja, men det var
en halv sekund.
De flesta skulle bara panga till bollen direkt. Han håller i och så tjum, mål.
Ja. Exakt.
Ja. Ja, då fick ni upp de två hetaste där. Så var det lite lägre upp och skadade, Victor. Har du tagit den här, Bojan? Vem det här är? På tal om... främsta poänggöraren när det handlar om hockey då, helt anfallare.
Han spelar i New Jersey Devils, Jesper Bratt.
Ja.
Nej, jag hade inte tagit det. Jag har inte hört namnet. Jo, det har jag hört.
Du, en annan sak som
gick ju från skolan med Bång. Daniel Bång gick ju.
Du, när vi har haft gäster, Mats Sundin var ju här i fredags. Peter Forsberg som är expertkollega till dig på Viaplay. Jag har alltid fått den här uppgiften också.
Du vet att Mats Sundin är min favoritspelare. Alltså, jag älskade Foppa. Men sudden, när jag började kolla på hockeyn för första gången när jag var 12-13 år, när vi kom till Sverige. Jag tänkte, vad är det här för man?
Ja.
Vet man njöt att vara det där så där stor och kunna bemästra en puck, en klubba. Alltså det var en sån lirare. Mm. Och sen hade jag en annan, för jag spelade mycket NHL 95,
ja,
du vet
ja,
jag.
Ja.
Brett Hull.
Brett Hull, han kunde skjuta pucken.
Han kunde
skjuta. Den här killen, Adam Oates som passade.
Wayne Gretzky, främsta genom alla tider, säger många. Och de har ju fått experimentet här nu, våra experter och gäster som har varit här. Att man fryser ner Gretzky när han var som bäst, han gjorde 212 poäng då. Hans egenskaper då tar man in i ligan just nu. Han får ny utrustning och får spela med rätt skridskor och klubba och allting.
Upp.
Hur många poäng han skulle göra?
Han hade varit där uppe. Bäst.
Peter Forsberg tror det är 200 poäng.
Ja, jag är på
Sundin här.
Sudden är lite mer rödmjuk. Jag är med på Foppas linje.
Är det?
Med samma utrustning, men du vet, med bättre träning. Wayne Gretzky hade varit i toppen i poängligan även i NHL nu.
Du har inte fått sätta upp, du ska få din bild på fredag.
Vad ska du ha? Min 175 då? Jag går under Foppa, man vill inte tävla med Foppa.
Här skulle Borgen hamna. Vad skulle du hamna med Gretzky ungefär? Du kommer sätta upp bilden på fredag.
Jag landar nog mer här nere faktiskt, skulle jag säga.
Vilket egentligen inte är en dålig poängskörd. Det här är 100 poäng.
Absolut.
Du ska få sätta upp den på fredag. Men då, om vi bara tar parallell...
det är mycket poäng, men alltså...
Ta in Maradona.
Jo, men det är det. Han hade fortfarande varit världens bästa spelare än idag.
Hade han det?
Jo, för han hade det där steget, flytet. Du kunde inte få stopp honom. Och tänk dig med bättre träning, bättre livsstil som folk har nu. Han hade fortfarande varit där uppe i toppen. För den spelstilen var ju 20-30 år före hans tid. Och det var samma sak med Wayne Gretzky.
Fysiken?
Fysiken samma sak ju. Folk studsade om honom. Det var ju 4-5 försvarare i världens bästa liga, Serie A. Kunde inte få stopp på honom. Perotta Milan, Juventus, tacklingar höfthöjd. Det var ju så. De ville bryta hans ben. Och ändå så lyckades han. Ta Napoli från botten till toppen. Han är gud.
Ja, det är intressant, för det blir alltid debatt kring det där, just med de här sakerna.
Men skulle vi säga att inte Wayne Gretzky hade gjort poäng?
Jo, det är klart han gjort mycket poäng.
Folk glömmer ju snabbt. Det är ju den här nya generationen. Att, Wayne Gretzky, det är neandertalare, spelade 80-90-talet.
Jag tänker på det fysiska, hur snabba backarna är.
Skott var ju inte många mål utifrån. Men han hade behövt spela med en bra målskytt, så hade han kunnat göra lite mer poäng, tror jag.
Du, på tal om det du nämnde med Mats Sundin på sociala medier, du har ju kontakt här på Viaplay. Vi är ju på Viaplay här nu också, Borgen. Man kan vinna Mats Sundins signerade hjälm.
Har så lite tur?
Du får hålla
den. Trodde Sundin hade större huvud än det här. Försöker vi lura folk att den är äkta?
Kan man även vinna den här tröjan på sociala medier, så går ni in under veckan, så kommer vi tävla ut detta, så avslöjar vi det på fredag. Helt enkelt hur det blir där.
Jag älskade Sundin, kolla nummer 13.
Du får hålla med.
Otursnumret och ändå var så här bra.
Du får gå in och tävla.
Bojan imorgon, Nations League, TV6 via Play, 20.00. Ja. Azerbaijan vänta.
Ja, 20.00 börjar sändningen. 20.45 är ju avspark. Jag hoppas att han roterar. Jag hoppas att de yngre förmåga får chansen. Jag hoppas att inte jultomten är med från starten.
Han dyker upp.
Han är överallt.
Okej. Ja, men då har vi koll på Nations League. Vad har vi koll här? Vad väntar?
God jul på er.
God jul. Ska vi ta godis, tänker tomten?
Ja, absolut. Det är ju... Det är julkanalen som har dragit igång.
Ja, jag hör någonting med julmusik. Jag vet inte om ni hör det här från Viaplay nu. Vad är det här för kanal, tomten?
Det är julkanalen i hela Sverige. Och på Viaplay Radio också.
Okej.
100% julmusik. Det är bara att njuta.
Ja, det gör vi definitivt då. Julkanalen alltså på Viaplay Radio.
Ja, god jul.
Vad tänker du kring det här med julen redan nu, Jakob?
Ja, jag ska faktiskt erkänna att vi har redan satt upp granar här.
Ni har det?
Ja, det är väldigt, väldigt tidigt. Men min fru, hon skulle göra ett litet jobb, en kampanj. Så sa jag att nu får den stå kvar, jag kan inte ta ner den och sen ta upp den igen.
Ambitiöst, det är ju bättre. Ja. Istället för den stressen 5-12, några dagar kvar, ingenting är uppe.
Ja, man kommer
lugn och ro.
Man kommer bra läst på den när det är över dock.
Ja, julkänslan. börjar komma. Nu är ingen snö ute, men det ska komma i veckan.
Ja, det är en månad dit.
Bojan, vi lyssnar och tittar på dig imorgon. 20.00 ja. Azerbaijan. Du vet vad som hände när Azerbaijan senast på Friends, som det var då. Då jobbade du, jag kommer ihåg det.
Jag minns inte den händelsen.
Vi tar väl en timeout.
Ja, vi tar en timeout.
Vi gör det helt enkelt. Tack för sällskapet.
Tack själv.
Tack så jättemycket. Ja,
tack ska
du. Och god morgon NHL. Tillbaka på fredag alltså. Glöm inte bort all sport som väntar och pågår på Viaplay. Det blir COL i åttondelsfinalen imorgon kväll. Och så är det ju Nations League då. Sverige mot Azerbaijan. Ha det gott och på återseende.